Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gang Spotten, with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in författaren Pascal Engman som har skrivit böckerna Patrioterna, Hälslandet och Råttkungen. Och han har även sålt filmrättigheterna världen över. Han är ju en för detta journalist på Expressen. Men det är bara inte det som är intressant. Det är hur han lyckades att bli journalist. Han har verkligen grindat sig fram. En sjukt spännande och intressant historia. Och ta bara en historia där också när han jobbade som journalist. När han skulle åt en intervju med Bruce Springsteen. Och han hängde i gymmet på Grand Hotel i många timmar för att försöka komma åt den. Det var också jättespännande. Men vi går in på mycket intressanta stories, bland annat en koloni i Chile, koloni Dignidad, där en pedofil härjade löst helt sjukt. Och sen pratar vi också om incellrörelsen som förespråkar statliga våldtäktsläger. Och så att det är också så här, helt bland de sjukaste historierna jag någonsin hört. Vi pratar om skrivande processen, alltså hur han, från att han kommer på en idé till hur han författaren och funktionera till en bok. Vi går in på exakt hur han gör det här, steg för steg. Nu lyssnar vi in avsnittet med Pascal Engman.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Spotten with Alexander Perleros.
Varmt välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Pascal Engman.
Tack Alex, jag har aldrig känt mig så lyckad som när jag sitter här. I ditt fina kontor, eller på ditt fina kontor heter
det. Det är superfint här. Det är ju så här att det är allt man skulle vilja ha, men inte ha hemma.
Det stinker framgång.
Ja, nej, men det är ju jättefint, det är typ broderade väggar typ. Mm. Det är så här två stycken lejon här bak.
Otroligt. Och så har ni hovstallet här bakom där prinsessa Madeleine tror jag bor ibland. Eller när hon är i Sverige i alla fall.
Det är så pass.
Ja, så pass är det. En gång när jag var Expressen-journalist så gick här bakom och ropade på Chris O'Neill. Mr. O'Neill, please talk to me. Och han skrev, I can hear you, but I don't want to talk to you.
Ja, fy fan alltså. Ja, men du, fan, skitroligt att ha det här. Du är en sån här person som man har följt i periferin.
Ja.
Som har varit kär. Man vet inte i början, så ska man vara rädd för dig. Och sen slutade du. Så journalist, då vet man bra. Nu är det lugnt.
Det är många som har sagt att de var rädda för mig när jag var journalist. Men det är ett missförstånd. För jag gjorde ungefär samma sak som du. Jag hade ju söndagsintervjun på Expressen. Som var på söndagen och intervjuade med skådisar, kunde vara politiker, allt möjligt. Så rädd för mig. Det är många som har sagt det i efterhand, men jag förstår inte varför.
Nej, men jag kan säga så här. För 10 år sedan då lärde jag mig hur journalister fungerar.
Berätta.
Då var det så att jag var inne i min första intervju någonsin. Det kanske var typ 15 år sedan på Dagens Media. Mm. Då hade jag fått ligga på baksidan där och svara på lite frågor. Så du vad gäller att käka till frukost och typ honung eller glass eller du vet, så här, hund eller katt. Eller så här. Mm. Lite sådana här fina frågor. Och då i slutet så sa jag så här. Finns det någon möjlighet att jag skulle kunna få, att ni skulle kunna skriva att jag har blivit vald till årets säljare? På SBS Radio. För jag var väldigt stolt över det. Och då sa den här journalisten så här att jag vet inte, vi får se. Men du har det bra Alexander, är det något mer vi vill säga? Jag bara, det är lugnt. Sen kom allting ut. Jag kom in på kontoret. Alla mina kollegor garvar åt mig. Jag kollar på baksidan. Läser hela artikeln. Hund eller katt, pigelin eller smultron och allt sånt där. Och sen på slutet står det så här. Har du något mer att tillägga, Alexander? Ja, jag undrar. Finns det någon möjlighet att ni skulle kunna skriva att jag har blivit vald till årets säljare på SBS Radio? Ja, vi får se. Ha det så jättebra, kul. Tack för intervjun.
Det var ju taskigt. Ja, men så tycker inte man gör. Visst, det finns ju dåliga journalister också. Det var taskigt.
Ja, det var taskigt. Men då lärde jag mig att
det inte finns något som heter off the record.
Nej, också att man gör inte för, alltså att jag är inte där för att göra reklam för mig själv. Jag är där för att skapa ett content. Alltså de är där för att jag sin grej. Jag är där för min grej. Vill jag ha ren marknadsföring, då får jag köpa marknadsföring.
En bra insikt som du fick med dig ändå, eller? Ja. Du lärde dig något på det.
Ja. Men i din söndagsintervju, när du har suttit och intervjuat Mats Brodin, är det någon som du minns lite extra?
Så jag gjorde ju så jäkla många, men nej, de jag minns är mer så här. Ja, men när jag skrev reportage minns jag väldigt tydligt. Typ när jag åkte runt med Carl Bildt i Sverige och, eller när jag åkte med Håkan Juholt. Jag tror det var den första intervjun efter att han hade blivit avsatt som ordförande för sossarna, partiledare. Så åkte jag runt med honom i en bil i Sverige liksom, till de här småställena. För han åkte fortfarande runt ensam och pratade inför så här 100 pers i typ Grythyttan. Jag tyckte det var så otroligt fint av honom att ändå så här fortsätta, tycker jag. Visade att han var liksom politiker av rätt skäl. Han var ju ute efter att påverka människor och påverka människors vardag. Och det vill han fortsätta göra oavsett om han var partiledare för Sveriges då största parti, ja, fortfarande största parti, eller om han var liksom en föredetting. Och söndagsintervjuerna var roliga, men det var mer där försökte jag mer få det att det skulle kännas som att man satt och tog en öl själv som läsare med intervjuobjektet. Ungefär lite som du också jobbar, tycker jag.
Ta en smoothie.
Ta en smoothie kanske. Du är mer hälsosam.
Men när var det du var på? Du gjorde någonting på Grand Hotel, va?
Ja, nej, men det var ju...
Var det söndagsintervjun också?
Nej, det var Bruce Springsteen-bevakningen. Expressen satsar ju enorma mängder pengar på Bruce Springsteen-bevakningen av tradition, för att jag tror att vissa personer i ledningen där tyckte så mycket om Bruce Springsteen. Så då, alltså... Först var jag i Norge i 4 dagar. Jag bodde på Grand Hotel där för att få till en intervju. Och sen flögs jag över till Grand Hotel i Sverige och bodde där i en vecka. Och gymmade varje dag, för alla visste att Springsteen gillade att gymma. Så jag satt i det där gymmet. Jag har aldrig varit kralligare, kan jag säga. För jag satt i det där gymmet och, alltså, ja, men 4-5 timmar. Och så var jag tvungen att låtsas gymma som att jag var en vanlig gäst också. Och till sist kom han då. Och jag pratade lite med hans livvakt och lite kompis med dem. Det tog några dagar. Och sen till slut så visste de att jag inte var farlig, utan så här, han började typ garva åt hela situationen. Så sa han bara, men kom, nu kör vi en intervju. Och det var nog den enda liksom intervjun han gjorde under hela den Sverigevistelsen.
Grymt.
Så det var skitkul.
Skitballt ju. Och sen fick du större biceps och vader på köpet.
Exakt, och sen försvann de när jag återgick till att dricka öl och sitta på skumraskkrogar.
Och det var så att du och jag har ju pratat lite grann innan, och vi har ju några gemensamma grejer. Det är att vi båda har chilenskt blod.
Ja, verkligen. Båda våra pappor är från Chile, eller hur? Ja.
Var kommer din mamma ifrån?
Sverige. Precis som din. Ja. Det brukar vara
är hon
så.
Helt svensk, eller?
Hon är helt svensk.
Min mamma Skåne. Är halvtysk.
Ja, halvtysk.
Halvtysk.
Halv svensk. Du är verkligen en mix.
En jäkla mix. Ja. Och min pappa hade ju så här krulligt... En krullig chilenare med lukulele typ.
när kom han till Sverige? Man frågar.
Ja, men det var där vid Pinochet.
73 liksom.
Ja,
ja, det var ju då de flesta kom. Och då var de väldigt exotiska, tror jag, för svenska kvinnor.
Då måste ju svenska män ha hatat dem.
Förmodligen.
Hur många var det som kom hit, vet du?
Jag vet att det finns ungefär 40 000 chilenare i Sverige idag.
Kommer 40 000 charmiga chilenare till Sverige och tar de svenska kvinnorna, då måste ju killarna bara, vad fan är ni för några?
Ja, förmodligen.
Säkerligen. Ja. Men där kom i alla fall du och jag till, så det var väl tur det.
Ja, verkligen.
Att de kom hit.
Men du har aldrig bott i Chile, eller har du inte ens varit där, va?
Nej, jag har aldrig varit där. Nej.
Jag har ju varit där väldigt mycket.
Ja. Du köpte ju en polishund i Chile.
Jag köpte grejen så här, där vi bor i norra Chile. Vi bor i södra Atacamaöknen som ligger i norra Chile, utanför en liten stad som heter Vallenar.
Och det är som Ryanair.
Ryanair, nej, Vallenar heter den. Den egentligen heter den Bayanary, för det var en irländare som grundade stan, men han sen chilenen hade döpt om den till Vallenar efter ett tag. Men i just den tredje regionen, det är Chiles fattigaste region, så var det under en tid ganska mycket så här, husöverfall, alltså så här, folk rånades under nätterna när de låg och sov i sina sängar. Så då, man har väldigt mycket vakthundar där. Men så köpte jag en polischefer av polischefen. Dels för att få bättre kontakt med polischefen, för att det är alltid bra att ha en sån kontakt i Chile liksom. Och dels för att jag tycker det var, jag blev så förälskad i den här hunden han hade.
Men det finns ju en jävligt häftig story om koloni Dignidad som du också skriver om i Älvslandet.
Ja, Älvslandet då, min förra roman. Den vilar ju på tre ben kan man säga. Det är en bok som det är en thriller om en polis som heter Vanessa Frank. Och den handlar väl om hur svenska förortsgäng börjar kidnappa ensamkommande flyktingbarn och skicka dem till en fiktiv koloni i Chile för att plundra dem på deras organ. Men den fiktiva kolonin, som i boken heter Colonia Rain, finns ju på riktigt. Det var en koloni som... Alltså i Chile kom det väldigt mycket tyskar till efter andra världskriget. Och många av de här tyskarna var ju experter på tortyr. Det var liksom krigsförbrytare som flydde dit, gamla nazister. Och de fann en fristad där liksom, för att de betalade skatt och de skötte sig och de byggde upp chilenska industrier och sånt. Och Chile var ju väldigt fattigt. Men 1960 eller 61 så flydde en pedofil från Tyskland som hette Paul Schäfer. Han var också gammal soldat under andra världskriget. Och han byggde upp en koloni, en tysk koloni som var lika stor, alltså området var lika stort som Liechtenstein. Och i den här kolonin då så, män och kvinnor var tvungna att leva åtskilda. Man fick inte ha klockor, inga almanackor. Man levde liksom som som på 1800-talet, fast det var liksom 60-70-tal. Men framförallt så var det ju en så här, pedofilsekt. Man byggde alltså upp skolor och sjukhus inom kolonin och så bjöd man dit fattiga chilenska barn att få sjukvård och få skolgång. Men egentligen var det bara en täckmantel för att utnyttja dem sexuellt.
Så jävla stört.
Så att de här pojkarna hade, alltså småpojkarna, chilenska pojkarna hade liksom, byxorna hade liksom gummiremmar så att de skulle vara lätta att dra ner. Han liksom, när Paul Schäfer kunde kalla in dem för att de skulle duscha med honom, att de skulle sova med honom. Men sen var de även så här väldigt militaristiska, så de hade byggt tunnelsystem, de byggde egna vapen, hemmagjorda vapen, antitankvapen, framställde saringas.
Vad gjorde du med typ saringasen? Är det det man även gasade judarna med?
Nej, det är det inte. Inte vad jag vet i alla fall. Där använde man något annat. Jag kommer inte ihåg.
Senapsgas kanske? Eller?
Nej, det använde man under första världskriget i skyttegravarna. Men det med sarin, alltså, jag är ingen kemist, jag har ingen koll exakt på, men det låter inte så härligt med saringas oavsett.
Ja, det låter inte så nice alls.
Nej, men den här Paul Schäfer då till exempel, han var så besatt av att folk skulle dyrka honom, så ändå hörde han att några småbarn pratade om jultomten. Och då samlade han barnen runt sig och sa, kom, imorgon ska ni få träffa jultomten. Så han tog med sig kolonins barn ner till floden, där han hade gjort upp med en annan sektmedlem att han skulle komma roende på en båt med tomtekläder. Så när barnen fick se tomten vinkar och sånt, då tog Paul Schäfer upp sin pistol och sköt mot den här sektmedlemmen, så att det såg ut som att den här sektmedlemmen dog, föll i vattnet och drunknade. Och då, sen vände han sig till barnen och sa, nu är jultomten död. Från och med nu är min födelsedag det enda högtid vi firar här på kolonin. Så efter det slutade han fira jul också.
Sjukt!
Så han var helt liksom besatt av makt. Och så. Alltså, han var ju sjuk i huvudet. Men sen då, när militärkuppen sker 1973, då inser ju de chilenska militärerna att de har massa tyskar som experter på tortyr från andra världskriget dessutom. Så de börjar skicka ner sina viktigaste och mest högprofilerade fångar dit för att de ska torteras.
Till kolonin. Men vilka var det de torterade då? Var det barnen eller barnens föräldrar? Eller vilka?
Nej, då var det liksom unga studenter, unga som gjorde motstånd mot diktaturen. Så när de fångades in så skickades de ner i flygplan till i lastbilar liksom. Och sen torterades de där.
Och utnyttjade sexuellt?
Nej, det tror jag inte.
De typ dödades bara?
Nej, de dödades. Jag vet inte om de dödades, men de torterades där.
De torterades?
Med el. Alltså, jag vet att så här, en tortyrmetod var till exempel att man körde upp så här, sticka med ståltråd i typ anus på en man. Och så elektrifierar man den så att,
oh, shit.
Eller typ på kvinnor i deras vaginor oh. Så det var liksom alltså, grov tortyr oh. De var ju experter liksom, på tortyr. Så då kunde de leva där och fortsätta liksom, utnyttja barn sexuellt med militärjuntans goda minne och beskydd.
Men hur är det så här? För det togs en massa fattiga chilenska barn dit som utnyttjades sexuellt
exakt.
Men visste inte deras föräldrar om att de skickades dit?
Jo, men det, alltså, de bjöds ju in för att de trodde att de skulle få gratis skola och gratis sjukvård. Familjerna runt kolonin var ju väldigt fattiga. Så när de här snälla tyskarna då erbjöd dem gratis skolgång och gratis sjukvård, så skickade de dit sina barn att bo där som ett sorts internat liksom. Så de var ju, alltså, de förstod inte vad som pågick.
Att det är så här våldtäktsinternat.
Ja, alltså, det var liksom en pedofilsekt. Det var det var.
Det här är ju bland det sjukaste jag har hört alltså.
Ja, det är alltså, ja, det är en otrolig historia. Den, alltså, kolonin finns fortfarande än idag, Colonia Dignidad, men den, man har liksom, den är mer öppen idag. Det pågår inte sådana saker.
Ja, men det här är i alla fall en liten fin sak man också kan läsa om i Älvslandet.
Ja, exakt. Och men den idén, alltså, idén till hela den boken var när jag hörde det här, ett rykte som gick på stan, som vissa säger sant men andra säger inte sant. Det var att det var en väldigt exklusiv klockbutik på Biblioteksgatan som rånades för några år sedan. Men rånarna tog inte en enda klocka. Vet du vad de tog, Alex?
Nej.
De tog kundlistan. Och sen efter det kunde man se då hur rånen i så här finare Stockholmsområden gick upp när män, mestadels män, blev rånade i närheten av sina lägenheter på klockor, bilar också.
Alltså brutalt men också smart.
Ja,
istället verkligen. För att komma över en 10-20 klockor där, så fick de en kundlista på kanske, vi säger, ingen aning, 10 000 kunder.
Ja, snarare typ 200, för då Patek Philippe kundlistan. Patek Philippe är ju världens kanske
kundlistan. Okej.
Okay. Så de fick exklusiva klockmärken.
De fick verkligen jackpotten.
Ja.
200 jackpots.
Ja. Men sen läste jag att så här, vissa säkerhetsföretag skulle rapportera om det här och säga att det inte är sant. Medan jag vet i alla fall en person som har berättat för mig att det här ska vara sant, som blev utsatt för ett av rånen. Men så här, och jag kan inte svära på att det här är sant, men det fanns i alla fall en historia som byggde på att det här ska ha skett.
Ja, den är också ganska
Ja, men så det, de två historierna liksom bakade jag ihop då till Älvslandet, som det heter.
Spännande. Om man skulle gå tillbaka till din uppväxt lite grann, din pappa, han hade en pizzeria?
Ja, alltså jag är ju uppvuxen på vid universitetet, Lappkärsberget, Lappis som det kallades. När jag var jätteliten så jobbade han med hemtjänst och som städare, typ. Han hade dubbla jobb då, kom ihåg. Och sen så öppnade han en pizzeria då i Lappkärsberget. Och min mamma pluggade till socionom, alltså socialarbetare.
Hur kom du in på journalistyrket?
Alltså jag har ingen journalistisk utbildning, utan när jag var 23 så läste jag en annons i Aftonbladet Expressen att de sökte sommarvikarier. Och jag hade alltid känt att jag var ganska bra på att skriva. Så jag skrev ihop en krönika som jag skickade till alla landets redaktioner och tiggde om jobb. Alltså verkligen från så här Ystad till Haparanda. De enda som svarade var Trelleborgs Allhanda, som ligger liksom typ vid Ystad, alltså längst ner i Sverige. Och där sa chefredaktören så här: ja, men det här var en rolig krönika, kom och ta en lunch med mig, skrev han. Så då lånade jag en bil av någon, åkte ner dagen efter, gick upp på det här liksom, på redaktionen, satte mig där med honom och åt lunch. Och han satt och garvade och det var trevligt och så, vi fann väl varandra. Och sen i slutet av lunchen sa han så här: ja, men det är väldigt svårt att fixa ett jobb åt det, liksom. Det kommer nog inte gå, men så här, ja. Var i Malmö bor du förresten? Ja, Malmö, jag bor i Stockholm, jag ska åka hem nu. Han bara, så åkte hit 60 mil bara för att äta lunch med mig. Och då såg jag att något tändes i hans ögon. Så då sa han: ja, men vet du en sak, jag fixar ett jobb åt dig på något sätt. Och då fick jag göra en så här bröllopsbilaga, för det här var 2010 när kronprinsessan skulle gifta sig. Och jag hade 14 dagar på mig att göra den. Och sen gjorde jag den klart efter 2 dagar. Och då sa han så här, men vet du en sak, nu har du visat att du verkligen vill det här, så nu får du faktiskt bli kulturredaktör som vikarie över sommaren.
Kul.
Ja, så då bodde jag där i 2 månader i Trelleborg och åkte runt och besökte museer, intervjuade folk och så. Och sen när det vikariatet tog slut så ringde han Douglas Rose, som drev entreprenören som drev Nyhets24. Som ägde Nyhets24.
Men han har varit med här också väldigt, väldigt tidigt.
Ja, han var, ja, men han är...
kanske har runt avsnitt 30 kanske.
Ja, okay. Ja, men han är väldigt karismatisk, väldigt trevlig.
Och så härlig.
Ja, och så då blev jag nöjeschef på Nyhets24 efter någon månad. Och sen efter något år så blev jag värvad till Expressen av Thomas Mattsson, då Expressens tidigare chefredaktör. Så då halkade jag in på Expressen. Jag trodde ju att jag kom dit för att de älskade mig och jag skulle bli profilerad och sånt direkt. Men på en kvällstidning finns det ju väldigt så här tydliga hierarkier. Du måste liksom bevisa att din plats, eller vad man ska säga. Så jag fick bara 3 månaders vick från början faktiskt. Men jag chansade på att köra där. Och sen satt jag liksom varje morgon innan jag gick till jobbet på ett fik som heter Mauros Espresso Bar och skrev och läste liksom de krönikörer som jag ansåg var bäst i Sverige för att lära mig att skriva. Och sen åkte jag till jobbet och sen gav det liksom effekt, för efter ett år så fick jag i stort sett en helt fri roll på Expressen. Och då var jag väl 26 kanske. Och då hade jag hand om dels söndagsintervjun ibland.
Du var typ den första, den yngsta.
Ja, jag tror jag var den yngsta någonsin faktiskt. För det var jag, Cecilia Hagen och Karin Sörebring och Malin Ros som hade den. Och jag tror de sa att jag var den yngsta någonsin som fick hand om den. Så det var jättestort. Och så hade jag i stort sett fri roll där jag kunde komma in på morgonen och säga, tänka ut vad jag ville göra, och sen fick jag ofta göra det. Så det var ett extremt roligt år. Jag hade otroliga år på Expressen.
Vad lärde du på de här två olika? Om vi börjar med Nyheter 24 som på den tiden också var extremt fokuserad på nätet.
Ja, det är ju fortfarande.
Media.
Ja, det var ju liksom en nättidning. Och det var ju en så ny tidning så det fanns ju ingen som visste egentligen. Ingen var ju ordentlig journalist kan man säga. Så vi lekte tidning, vilket var väldigt bra på ett sätt. För att det fanns ingen som sa åt dig så här, det här ska du göra när du kommer in på jobbet. Utan vi satte upp en regel. När du kommer in på jobbet så ska du ha 3 olika texter du vill skriva. 3 olika idéer. Och sen får man se om du vill göra, eller om du får göra dem eller inte. Men du ska alltid ha 3 idéer med dig.
Varje dag?
Varje dag. På olika artiklar. Och det är det som, någonstans är det jag kan tycka ska driva en journalist, att man ska inte bli tillsagd vad man ska skriva, utan man ska se antingen orättvis i samhället eller en intressant person som man vill skriva om. Och utifrån det bygger man sin journalistik. Istället för, vilket jag har sett att väldigt många ibland blir, att de blir ganska tillbakadragna och väntar på att bli tillsagda vad de ska göra.
Berätta några av dina idéer som du hörde som du tyckte var bäst.
Ja, men ett av de uppdrag som, eller det reportage som påverkade mig mest var när alla ser ju alltid så här, A-lagare som sitter på parkbänken till exempel. Och så, de finns där i stadsbilden, men det är så få som liksom pratar med dem. Så då sa jag till min chef att under den veckan nu så vill jag hänga med några så här, A-lagare och prata om deras liv bara. Och sen vill jag skildra det i en text. Så då fick jag göra det liksom. Och det är alltså, det är väl ingenting som någon annan än jag kommer ihåg kanske. Men det blev en väldigt fin text där de faktiskt fick komma till tals. För det är inte så många som lyssnar på dem. Där de fick berätta, hur blev det så här att vi är alkoholister? Och deras livsöden. Det var liksom en man som hade blivit av... Han satt i så här, vet jag, per mobil. Och så hade han bara en arm. Och så satt han alltid i Farsta, på perrongen där. Och så frågade jag så här, varför du sitter just här? Och så visade det sig att han 1994 hade ramlat ner från perrongen i Farsta på tåget, eller framför tåget, och blivit av med armen där. Så han hade suttit där varje dag sedan dess och liksom kollat på den här platsen där han hade varit med om sitt livs största trauma. Och det tyckte jag var så här, jag vet inte, det fanns något så här sorgligt men ändå vackert i det, att han återvände till den platsen varje dag där det här hände. Och jag vet inte om han hade reflekterat över det. Men sådana öden kan fascinera mig otroligt mycket.
Man brukar ju säga så här, för att bli hemlös eller komma ner i den här, så måste man fejla på några av de här benen man har. Det kan vara familj, det kan vara jobb, det kan vara en själv. Och om det är så att allt det här verkligen fallerar samtidigt. Man tappar, man losar jobbet, man blir dumpad av frun och sen så är man själv. Så det är väldigt lätt att man kanske kan ta till flaskan eller någonting sånt. Verkligen. Och sen bara tappar man alla sina vänner. Och rätt för det så bara, från att man hade allt så har man förlorat allt.
Ja, men verkligen. Nej, men missbruk liksom, det kan ju drabba vem som helst. Och det var väl där, alltså, de flesta hade börjat med liksom drogmissbruk eller alkoholmissbruk. Det var en man som var fotbollshuligan hade varit fotbollshuligan, som hade en titanplatta i bakhuvudet och inte kände någon liksom, varken smak eller doft, för han hade fått så många slag i huvudet. Så nej, det var otroliga levnadsöden, och jag är så tacksam för att de bjöd in mig och liksom berättade ändå för mig, och att de lät mig publicera i tidningen, för att det kan inte vara lätt heller att berätta om. Nu sitter du och jag, du har en podd som heter Framgångspodden, men det var liksom, de la upp sina största misslyckanden och trauma för liksom allmän beskådan. Och jag vet inte varför de gjorde det, men kanske för att det känns skönt att prata också ibland och bara bli lyssnad på.
Och till Expressen då? Vad lärde du där? Hur var tempot där? Hur såg det ut? Berätta om tiden.
Alltså för mig var ju Expressen, det började med att jag fick göra liksom allt möjligt och bara kom in i tempot. Men ju duktigare det blev, desto mer utrymme fick jag att liksom bestämma själv vad jag ville göra, när de såg att mina idéer funkade till exempel. Men det jag lärde mig på Expressen, det är att det är ju en mäktig känsla att komma till jobbet och veta att så här, det jag vet nu, det kommer resten av Sverige veta imorgon. För att det här kommer vara på en löpsedel, på 6000 löpsedlar liksom, runt om i hela landet. Alla när de går till ICA kommer se det jag satt och tänkte på idag.
Ja, det är mäktigt.
Det är mäktigt. Och tidningarna går mycket sämre ekonomiskt idag än vad de gjorde tidigare. Däremot har de ju en mycket större publik än vad de någonsin haft tack vare nätet. De ligger väl på snitt liksom 5 miljoner unika läsare varje vecka, vilket är mer än halva Sveriges befolkning. Så att man kan verkligen påverka där om man vill påverka. Och visa upp saker. Man har en plattform att visa upp saker man tycker är fel i samhället, eller lyfta fram människor man tycker borde få mer sympati i samhället, eller bara intressanta människor. Så jag är extremt tacksam för mina år på Expressen, och det är nog mina roligaste år i livet liksom.
Vad hände sen?
Jo, men sen blev jag, alltså, det är väl det där året 2016 som ändå var då jag blev författare på något sätt. För jag tog tjänstledigt från Expressen för att åka iväg och skriva en bok, vilket jag alltid har drömt om att göra. Jag hade satt upp det som mål att jag ville skriva en bok innan jag var 30. Och 2016 i början där, januari, så var jag 29. Så då tog jag tjänstledigt, jag flög till Chile, hyrde en bil, körde upp till norra Chile, till en liten fiskeby som heter Chañaral de Aceituno, som är liksom, det är 50 hus på några klippor som stirrar ut över Stillahavet. Luften patrulleras av pelikaner, fiskmåsar, och liksom vattnet utanför är en autostrada för delfiner, valar, ibland späckhuggare. Och i den här byn då så spelade jag fotboll, drack en jävla massa vin och skrev Patrioterna då, min debutroman. Men jag hade inget förlag, utan jag åkte dit på vinst eller förlust. Så när jag kom hem då efter 3 månader, så dels hade jag inget förlag som ville ge ut boken, och dels så hade mitt förhållande med mitt ex, som jag hade varit med i 5 år då, tagit slut. Så då glömde jag bort manuset lite. Istället för att skicka in det till ett förlag och försöka få det utgivet, så liksom var jag ute och söp varje dag, kröp hem från nattklubbar och hade liksom en rödbrun rostig cykelkedja som slog mot revbenen av ångest hela tiden. Men så tog jag liksom kraft till mig någon gång i maj kanske, och skickade in manuset till massa olika förlag. Men jag hade liksom inget, jag visste inte om någon ville ge ut den fortfarande. Så sommaren gick, jag skrev ett reportage om fattigpensionärer, kom jag ihåg, för Expressen, som publicerades på min födelsedag 30 juli. Om två fattigpensionärer som hette Elisabeth och Yvonne. Två kvinnor som hade jobbat hela sina liv, men var tvungna att liksom samla pantburkar för att ha råd att äta sig mätta.
Vidrigt.
Så otroligt vidrigt. Och de var så liksom glada trots sin situation. De försökte liksom hålla humöret högt. Men så minns jag att när det sista Yvonne sa till mig när vi skildes åt, var det som gör mest ont i mig är att jag inte fick leva ut min fulla potential i livet. Och de orden liksom grep tag i mig så hårt. Så då började jag höra av mig till de här förlagen som jag hade skickat manus till. Och då pratade jag med Ann-Marie Skarp som är vd och förläggare på Piratförlaget. Och bara, hur går det med manuset? Och då sa hon, du, jag har inte haft tid att läsa det för att jag och Jan Gio, hennes man då, författaren Jan Gio, har just varit på semester i Grekland och jag hade tänkt att läsa ditt manus där. Men han började läsa det, sen kunde inte han släppa det.
Jaha.
Så då kände jag ändå så här, men om han gillar det så pass mycket så borde jag kunna få kontrakt. Och det fick jag. Så jag och Ann-Marie träffades, vi skrev på. Och jag var ju fortfarande anställd av Expressen. Så då sa jag till Expressen att nu kommer den här boken ges ut och så. Och då ville de kolla vad det var för bok jag hade skrivit. Och sen var det många turer fram och tillbaka där. Men de lät mig veta att jag fick välja mellan att ge ut Patrioterna då och vara kvar på Expressen. För jag kunde inte göra båda, sa de.
Varför det?
Alltså det vet jag inte riktigt. Det var liksom en intern diskussion som jag inte liksom kan gå in på för mycket. Men det fanns saker i boken de inte gillade.
Okay.
Som gjorde att jag gjorde mig omöjlig på Expressen. Och det var ju klart det var nojigt, för jag hade ju bara Expressen. Liksom. Det var ju mitt levebröd. Och
boken, det som betalade räkningarna?
Ja, och boken skulle ge sig ut 8 månader senare. Och alltså det finns, jag läste om dagen, det finns 100 personer i Sverige som kan försörja sig som författare utan att få bidrag och sånt. Liksom. Eller stipendier och allt vad det heter. Så det var ju liksom en uppförsbacke. Men då kände jag ändå Yvonnes ord i bakhuvudet, hade jag väl dem, så att jag ville leva ut min fulla potential. Plus att jag alltid har drivits av att så här, längtan att bli fri, att ha frihet. Om någon ser åt mig vad jag ska göra så ser jag liksom svart. Så då sa jag upp mig från Expressen. Och så sökte jag istället jobb på en PR-byrå, Mindmakers PR, som drevs av Kristina Saliba, PR-kvinnan, som bland annat jobbar med Camilla Läckberg.
Hon är svingrym.
Hon är otrolig. Och när jag hade varit där i 2 veckor så fick hon höra att jag hade skrivit en bok. Så sa hon, kan inte du skicka över din bok till mig som pdf? För den hade inte kommit ut i butiken än. Den skulle komma ut i augusti, liksom. Det här var kanske i januari. Visst, så skickade jag den. Och sen 2 dagar senare kanske så ringde hon upp mig en kväll och sa så här, du, jag vet inte om jag vill att du jobbar för mig längre. Och jag bara, helvete. Bara,
fuck.
Vad fan, sparken är det med den här boken? Igen. Ja, vad är det med den här jävla boken? Hon bara, nej, jag vill jobba för dig istället. Jag tror att det här kommer bli en supersuccé. Så jag vill representera dig som din agent.
Kul.
Det var otroligt. Särskilt eftersom hon jobbade med, liksom, eller jobbar med Camilla Läckberg och så. Så då kände jag, hon vet väl vad hon pratar om förhoppningsvis. Så då började hon jobba för mig istället. Och sen så, ja, innan Patrioterna blev utgiven ens i Sverige, så var det 4 eller 5 länder som hade köpt rättigheterna till dem. Det blev liksom budgivningar och sånt. Jag kommer ihåg att jag hade just bytt bank. Jag stod där och så ringde min agent och bara, hej, nu är det budgivning i Norge. Nu är det budgivning i Tyskland.
Budgivning på vad?
På rättigheterna till Patrioterna. Alltså att ge ut den. För jag, alltså,
bokrättigheterna?
Ja, alltså att få ge ut den på tyska, ge ut den på norska, ge ut den, wow, på finska. Så redan innan liksom den kom ut i Sverige, så ja, men 4-5 länder tror jag som hade köpt rättigheterna redan. Och då började jag känna så här, jag kommer nog kunna leva på det här med författarskap i alla fall några år till. Och sen det sjukaste som hände var väl 3-4 dagar efter att den hade getts ut i Sverige, så får jag ett mejl från en kille som heter Henrik Bastin, som är, jag tror han är vd för ett produktionsbolag i LA som heter Fabrik Entertainment. De har gjort bland annat Bosch och The Killing. Och så han skrev ett så otroligt fint mejl om alla karaktärer och hur mycket han tyckte om dem. Och sa att han ville köpa rättigheterna till sitt amerikanska produktionsbolag då. Alltså ett Hollywoodbolag.
Wow.
Ja, och det roliga var då, när jag fick det mejlet så ringde jag till Kristina Saliba. Hon bara, gud vad sjukt. Hon bara, för en av de stora streamingsajterna ringde mig just och ville också köpa boken. Alltså ett filmrättigheterna till boken. Så då blev det budgivningen med dem. Men sen valde jag Henrik Bastin och Fabrik Entertainment för Patrioterna. Just för att han var så jävla innerlig när han beskrev karaktärerna och varför han tyckte om dem och sånt.
Men gud vad häftigt. Så att från att du fick, liksom du slutade på Expressen. Mm. Och inte fick jobba kvar där för massa strul.
Ja.
Så bara följde du din dröm och sen bara bam. Ja. Så börjar det budgivas runt om i världen på den och säljs till Hollywood.
Ja, så det var...
Det är fan en bok bara det.
Vad gullig det är. Nu blir jag lite... Nu var jag generad här. Men ja, så det var... 2016 var ett otroligt år. Och sen träffade jag framförallt min flickvän Linnea det året också. Som betyder liksom... så otroligt mycket för mig. Henne träffade jag redan när jag jobbade på Expressen. På Tinder faktiskt, av alla ställen. Men hon...
Fick ni swipa mycket innan ni fann varandra båda två? Eller
alltså det var ju de där målen när jag kom från krogen. Men nej, jag tror jag superlikade henne till och med. Och sen så, och hon superlikade mig tror jag också. Och sen så träffades vi och
superlike bara. Jag tyvärr så har inte jag varit inne i Tinder-racet för att jag jobbar med Ida längre, men superlike att man kan likea någon så kan man superlikea på Tinder.
Ja, det betyder alltså jag kommer inte ihåg, det var ju...
Finns det två knappar då bredvid varandra? En som heter superlike, en som heter
like. Jag tror om jag minns rätt, det här var ju 4 år sedan snart. 3 år sedan är det.
Du minns.
Nej, nej, jag minns.
Spela inte att du inte minns. Du vet hur man gör en superlike.
Nej, men det, jag tror det är en blå stjärna. Så ja, det är liksom, det är en klicka bort, en like eller vad man ska säga, och en superlike.
Okej, okay. Men det blev en superlike i alla fall. Och ni gick på en superdate.
Nej, ja, det gjorde vi sen. Men vi träffades en gång. Och det var väl tanken liksom, var väl att hon kom ut ur rätt förhållande. Jag hade just kommit ut ur rätt förhållande. Men sen när vi träffade varann så var det liksom som att ja, men alla bitar föll på plats.
Minns du vad ni gjorde då? Nej, alltså, jag menar inte om ni låg med varandra. Jag menar alltså mer
vi satt
gick ni och tog en kaffe någonstans.
Nej, vi
hemma
satt
hemma,
vi satt hemma i min lägenhet och pratade väldigt länge.
Okej.
Okay. Och sen så började vi ringa varandra och prata om liksom allt möjligt. Jag kommer ihåg, det här var några veckor bara innan jag skulle fylla 30 och mina föräldrar hade planerat en jättestor fest för mig med liksom släkt och familj. Men då sa jag till dem så här, men jag vill att Linnea ska komma. Fast jag hade bara känt henne i 2-3 veckor. För jag kände ändå att så här, men jag kommer vara med henne resten av livet. Då kände jag inte kanske resten av livet, men då kände jag att det här är något på riktigt. Jag har aldrig känt något liknande. Och sjukt nog så dök hon kom dit liksom. Det är också tufft. För vi var inte officiellt ihop ens då. Men jag bara kände att jag ville ha henne där när jag fyllde 30.
Härligt.
Och sen dess har vi hängt ihop.
Så himla fint.
Ja.
Och ni har ju några saker, ni gör ju bland annat en sak på morgonen som jag, efter du och jag pratade i helgen, så applicerade jag det igår, så är det tiden när jag kom hem.
Hur funkar det då?
Ja, men vi har ju bara gjort det nu en dag, och idag så var ingen sur morgonen, så idag så funkar det bra.
Nej, men, ja, men ska vi, jag kan berätta, vad, alltså, det är ju bara, alltså, det är en jätteliten fånig grej bara, som jag har, men att när man går upp på morgonen, oavsett om man tycker det är tråkigt att gå upp på morgonen eller roligt, eller man känner sig på dåligt humör, så ska man alltid hälsa glatt på en andra för att liksom lyfta den andra, för att ja, men, ska jag skjuta över min morgonsurhet på henne? Det tycker inte jag är schysst. Och det var hon som kom på det här, så jag ska inte ta åt äran för det. För hon sa det en gång när jag var sur. Hon bara, jag förstår att du har en tuff morgon, men så här, du förstör min morgon när du är så här. Och efter det så köpte jag det. Och så har vi som regel att vi alltid är glada när vi hälsar på honom på morgonen.
Hur länge gäller den då? Vi säger om ni är glada sen, men sen så går du ut i köket och får ett mejl. Och sen bara, för i helvete!
Nej, men då gör jag inte det. Utan då får jag hantera det först själv. Och sen kan jag säga till, alltså det är inte så att om något dåligt händer mig i livet att jag inte berättar för henne. Men det finns väl olika liksom nivåer på vad man berättar.
Morgonen ska vara, ni ska försöka starta det på en jäkligt bra dag, tid ihop.
Ja, för att ge den andra en så bra chans som möjligt att ha en så bra dag som möjligt.
Men du, till din senaste bok, Pascal, Råttkungen, vad handlar den om?
Råttkungen handlar om incelrörelsen. Det är fortsättningen på Eldslandet då. Den handlar om Vanessa Frank, min huvudkaraktär. Den handlar om två mördare ur något som heter incelrörelsen, som kommer på ett sätt att mörda kvinnor och komma undan med det. Och boken handlar om hur de attackerar en så kallad mansfri festival. Du vet, de här festivalerna som varit väldigt mycket i ropet på sistone. Där bara dit bara kvinnor får komma för att de inte vill bli tassade på så. Vet du vad incelrörelsen är?
Nej.
Incel står för involuntary celibate, alltså ofrivillig celibat. Det är alltså stora grupper män på nätet som möts på nätet, förenade av starkt kvinnohat, som bottnar i att de lever i celibat.
Nej, jag har hört någonting om det. Det är riktigt. Det här är också helt sjukt.
Ja, men, och vissa av dem är oskulder och vissa har inte haft sex på flera år. Det är liksom vuxna män. 90% är under 30, tror jag. Och tonen gentemot kvinnor blir väldigt rå på de här forumen. De kallas inte kvinnor, de kallas femoider eller stasis eller beckys. vissa incels förespråkar statliga våldtäktsläger dit kvinnor ska liksom, där kvinnor ska hållas fångna och män ska kunna gå dit för att våldta dem, för att enligt incels så behöver män det här.
Statliga våldtäktsläger?
Ja. Andra under IS värsta härningar, alltså Islamiska staten, pratade om att ansluta sig till IS för möjligheten att ta sexslavar. Vissa erkänner våldtäkter de har begått men inte åkt fast för. Andra incels som har liksom chefspositioner i samhället kan berätta om hur de systematiskt försöker bryta ner kvinnor på sin arbetsplats psykologiskt. Så det är ett enormt liksom mörker där. Och problemet är ju att kvinnor avhumaniseras. Avhumanisering är ju bland det farligaste som man kan göra mot en annan grupp människor. Det är alltså en psykologisk försvarsmekanism som gör att du har lättare att skada andra människor. När du kallar någon, ta till exempel, ja men, forskarna har frågat sig varför kunde vanliga tyska män och kvinnor arbeta i koncentrationsläger? Jo, för att nazistpartiet hade avhumaniserat judar, homosexuella, romer, vänstermänniskor i liksom ett decennium i Tyskland. Så de sågs inte som människor längre, därför är det lättare att skada dem. Det är därför till exempel IS idag inte kallar oss västerlänningar för människor eller så. De kallar oss imperialister, grisar, otrogna. Och det gör de ju för att deras anhängare ska ha lättare att skada oss i olika terrorattentat. Så avhumanisering är det värsta du kan liksom, bland det värsta du kan göra. Och vissa av de här incelsens har då begått massskjutningar, främst i USA och Kanada. De senaste åren har 49 människor dött i olika massskjutningar och terrorråd kopplade till incelrörelsen i USA och Kanada.
Hur många finns det i USA?
100 000 beräknar man till USA bara.
Det är också...
Men alla är inte våldsamma, ska man ju säga. Men de två kända...
De har de här åsikterna och...
Många av dem, ja.
Inne i de här forumen och skriver om, ja. Det, fast sen kanske de inte...
Ja, men och sen typ nu när det sker andra massskjutningar så hyllar de här massskyttarna också. De två kändaste incel massskjutningarna är väl dels Elliot Rodger som 2014 tog livet av, jag tror det var 6 personer i Kalifornien och skadade mångdubbelt fler. Och sen förra året bara
så det är han som det finns har inte han en video också?
Exakt.
Där han pratar innan han, precis innan han ska gå ut och döda.
Ja, alla. Dagen innan så satt han och spelade in en video i en bil där han berättar varför han gör. Kan vi lyssna på det?
Ja, men vi gör det här. Ja.
Well, this is my last video. It all has to come to this. Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity. Against all of you. For the last 8 years of my life, ever since I've hit puberty, I've been forced to endure an existence of loneliness, rejection, and unfulfilled desires, all because girls have never been attracted to me. Girls gave their affection and sex and love to other men, but never to me. I'm 22 years old, and I'm still a virgin. I've never even kissed a girl. I've been through college for 2.5 years, more than that, actually. And I'm still a virgin. And it's been very torturous. College is the time when everyone experiences those things such as sex and fun and pleasure. But in those years, I've had to rot in loneliness. It's not fair. You girls have never been attracted to me. I don't know why you girls aren't attracted to me. But I will punish you all for it.
Ja, men när man hör det här, alltså, man tror ju inte det är sant.
Nej, alltså, det är ju extremt hat och det är något som har byggts upp under flera år. Man märker ju tydligt att han ser ju inte kvinnor som människor. Han kallar dem ju... för djur, tror jag, hela tiden. Så.
Och sen när man ser också hans blick bara. Mm. Och hur han... Nej, men det är verkligen en helt annan...
Och det hela liksom...
Fattar inte.
Nej, det är alltså, men det är ofattbart. Men det är också för att de är avskärmade från hela världen i stort sett. De sitter på den här de här forumen och bara hatar. Och bara hatar. Och då, dels är det ju svårt att träffa någon sexuell partner då när man bara sitter där inne. Så det blir som en, liksom, en ond cirkel kan man säga.
Och de tycker också att de själva är väldigt fula.
Alltså de har, ja, de är extremt utseendefixerade. Alltså man kan säga så här, grundtanken i incels liksom världsbild är att 20% av alla män kallas chads, alltså som det amerikanska namnet chad. Och det är så här snygga, sportiga killar. De här chadsen ligger med 80% av kvinnorna, vilket gör att incels blir utan. Och incels hävdar att det här handlar bara om utseende. Så de är extremt utseendefixerade. Ibland brukar de lägga upp bilder på sig själva och be andra incels bedöma hur fula de är. Och ibland kan det vara liksom en 13-14-årig kille som lägger upp en bild och andra incels säger åt honom att det är kört för dig, du borde ta livet av dig. Så många incels tar dessutom livet av sig. Och de,
de stödjer inte varandra, incels? Eller det är
nej, de är väldigt roa mot varandra i tonen liksom. Det är klart, för det började som liksom någon sorts community där de stöttade varandra. Incelrörelsen startades faktiskt av en kvinna på 90-talet, början av 90-talet, jag tror det var 93.
Det låter också väldigt märkligt.
Ja, men det var, då var det, hon förde någon sorts dagbok över hur det var att leva i ofrivillig celibat. Hon var ledsen över det här och då bjöd hon in andra som levde i samma situation för att liksom, de skulle stötta varandra. Men sen blev tonen råare och råare och råare. Så kvinnor är portförbjudna liksom på de här incelforumen. De jagas iväg om någon försöker resonera. Om en kvinna kommer in där och försöker resonera med incels, så får hon bara höra att hon är en, ursäkta språket, men en jävla hora som ska dra därifrån liksom. Det finns till exempel något som heter, vad heter, bone smashing incel tror jag heter. Bone cell heter det. Det finaste man kan ha enligt incels är ju liksom ordentliga käklinjer. Så då kan de, istället för att betala för så här dyra...
Det hör ju du. Du är ju bra käklinjer.
Tack Alex. Du också.
Alla måste hata dig. Incels.
Nej, men sluta.
Incelsgänget.
Nu generar du mig. Nej men de liksom så här... De alltså utsätter sina käkar för våld. Så att benstrukturen ska bli mer synlig där under. Jag vet inte om det stämmer att det funkar verkligen så, men då hävdar de i alla fall att käkarna ska bli mer framträdande.
Så de vill se bra ut. De vill ligga med tjejer. Ja. Det är deras högsta dröm. Men de hatar alla tjejer för att de inte vill ligga. Så det blir sedan omvänt. Och då, ju mer de vill ligga med dem, ju mer hatar de dem.
Ja, och det är det som är så här, konstigt. För att de hatar kvinnor... För att de inte vill ligga med dem. Samtidigt som de tycker att kvinnor som lever promiskuöst till exempel, eller som har många sexpartners, är horor inom citattecken.
Men går de på dejter eller? När de har så mycket hat kring kvinnor. Om en incel då ska lägga upp massa bilder, så lägger han upp en bild så här: hej, nu sitter jag här på dejt med Anna Britt. Då måste ju incelsen bara, du vad är det nummer
där? Ja, då ska de nog säga att han inte är en riktig incel. För att det finns ju vissa incels för att man ska kunna gå till prostituerade till exempel. Medan andra säger att då är man inte en riktig incel. För att ja, men det här kvinnohatet, det är så svårt att liksom sätta, alltså analysera och förklara. Man måste nästan uppleva det. Alltså, så här,
man måste nästan vara en incel.
Ja, nej, men för att, alltså, det är så mörkt och så starkt. Ah. Man mår dåligt när man går in på de här forumen. För dels tycker man synd om de här männen. För att det, alltså, det kan ju inte vara lätt. Det är så tydligt också att bli avvisad sexuellt. Tror jag. Rent biologiskt, att så här, ingen vill bära min avkomma, vilket de verkligen känner. Och det måste skapa en frustration och ett väldigt starkt hat.
Har du sett de här exemplen då, här i Sverige?
Det finns svenska incels. Det finns ett hundratal, lite mer, några hundra svenska incels har jag läst om att det ska finnas. Men eftersom forumen är internationella så skrivs det på engelska. Så är det väldigt svårt att mäta liksom, varifrån de kommer. Men det finns en sajt som heter Braincell, tror jag, alltså en incel-sajt som frågade sina användare. Jag tror att 80% finns i Europa och Nordamerika av alla incels i världen. Men de möts ju på ett och samma ställe. Världen är liksom, blir ju mindre på så sätt. Att
de möts på Braincell?
Ja, det är en incel-site som finns. Det finns incels.me. Det finns 10-12 olika liksom, som jag känner till. Bara.
Ja, men Pascal, varför började jag skriva om incels för?
Ja, men för att jag... Jag och Linnea pratar ofta liksom om hur män behandlar kvinnor. Och då var väl incels en, alltså den extrema formen av det här. Men alltså hon kan ju berätta... Hon berättade till exempel om när hon var på väg hem någon kväll. Och gick på stan. Liksom. Det var mörkt och så. Och då bromsade in en bil med fyra killar bredvid henne som började skrika saker. Alltså det var inga hotfulla saker, det var mer så här, ja, med gester och liksom så. Och hon tyckte det var jobbigt. Och de såg hur jobbigt hon tyckte det var, men de slutade inte. Så när hon kom hem så var det, hon bara, det jobbigaste var att de såg hur rädd jag blev, men de slutade inte. Och det fick mig att känna mig så jävla värdelös. Just för att så här, om de hade börjat så här ragga lite på henne och de såg att hon blev rädd och då hade känt sig som idioter och slutat, då hade det varit en sak kanske. Men de liksom fick bränsle av hennes rädsla. Och särskilt nu som tiden är nu, när man läser så mycket om liksom våldtäkter och sånt, så förstår jag inte hur man som kille liksom inte kan förstå det, att många tjejer är rädda idag. Eller så hon, häromdagen bara, så var en bekant till mig och Linnea som också hade varit på väg hem en kväll, och då hade i ett gathörn stått ett gäng killar. Och så hade de sagt eller hörru, typ så här. Och hon, trots att hon var rädd, så stannade hon, för att hon ville liksom inte låta så här rädslan begränsa henne. Och bara, ja, vad är det? Och då sa killen, jag måste bara säga att du är så jävla ful.
Va?
Ja. Men det är så här, och att säga det till en annan människa bara för att, eller så här.
Jävla idioter.
Ja, men det är så mörkt liksom. Eller som när Linnea berättade att, ja, men hon hade varit på en nattklubb i Stockholm för några år sedan. Och så hade hon en kjol på sig. Och hon var väl där i kanske 2 timmar. Hon bara, det var åtminstone 7 eller 8 killar som trevade in med handen under min kjol. Eller tog mig på rumpan liksom. Och hon bara, sen avslutades det med att en 40-årig man bara kommer fram och bara tvångskysser mig. Bara sticker ner sin tunga i min hals. Ja. Och då så går hon och ställer sig i baren, för hon är så här ledsen och upprörd. Och så ser hon en killkompis hon känner. Och så berättar hon då så här det som hade hänt. Och han typ så här garvade lite och bara, men så här, ja, men det är ju för att du är snygg, och jag skulle bli glad om en tjej kom fram och gjorde så. Och det som hände sen är att en kille kommer fram och raggar på Linnea när hennes vän står bredvid. Och då blir han arg. Vet du varför? För att då kände han att killen inte respekterade honom. För att den här killen borde ha förstått att Linnea var med honom, och därför ska inte han, den här andra killen som kom in och raggade, ha liksom någon, alltså då kränkte han honom.
Mm.
Och den sortens saker har, alltså, pratar jag och Linnea väldigt mycket om. Och jag har lärt mig väldigt mycket om hur det är att vara kvinna, tror jag. Därför jag har en kvinnlig huvudkaraktär i mina böcker också, i Vanessa Frank-böckerna. För att jag tycker det är fascinerande att tänka på det sättet. Och någonstans medan jag skriver om kvinnliga karaktärer så tänker jag på hur det är att vara kvinna idag. Och jag lär mig nog ganska mycket om hur det är att vara kvinna idag. Få ett annat synsätt på det liksom.
Vad behövs göras då?
Så, det är så otroligt svårt, för det låter så platt när man säger sådana saker som så här, självklarhet, så här, men pratar om en tjej, så pratar inte bara om hennes utseende. Alltså, för att jag har ju själv många killkompisar som säger, jag kan märka att den gången de pratar om tjejer, det är när de säger att de vill ligga med en tjej eller så här, och hon är snygg. Medan om varandra, vi killar, pratar vi inte så om varandra. Vi alltså, och det är förmodligen för att de flesta kanske är heterosexuella också, men man objektifierar kvinnor väl?
Jag tycker en grej är skitviktig. Det är att man inte köper det killar emellan.
Ja.
Att man sitter så här 8 grabbar och sen kommer man in i det här grabbsnacket. Mm. Så någon som bara, men jag drog hem en brud igår och knullade henne.
Ja, men det, och,
att man inte är den som då committar sig till det där, garvar och är på det där.
Nej, men det, och, så här, och där tycker jag också finns en grej. Så här, så, för man måste kunna säga så här, men jag hade sex med en tjej igår. Men det beror också på hur man säger det. Så här, jag satte henne
Fick en ny pinne igår och idag ska du träffa en annan och jag har 4 kompisar. Alltså så här, att när man går in i det här grova, så ska man själv inte vara en del av det.
Nej, men exakt.
Och då kan man antingen säga ifrån eller säga så här, men du, jag tycker inte det är okej. Och det kan krävas ganska mycket för att göra det. 8 stycken sitter och sen så är man den enda som säger. Det kan vara en grej. Det andra kan vara att man som minst i alla fall inte committas till och garvar åt det. Eller att man visar i alla fall att nej, men det där är inte okej.
Okay.
Jag reagerar inte på, eller det där är ingenting som jag vill höra på. Eller på det sättet du säger är inte det okej.
Okay. Nej, men exakt. Och inte prata om, alltså, inte bara prata om kvinnors utseende eller så. Alltså så här, för det stör mig också.
Det är inte coolt. Det är inte coolt att hålla på det sättet.
Nej, det måste så här, typ som när man är i Chile till exempel. Alltså då står det gamla gubbar liksom. Om Linnea går ensam på gatan, då kan det stå gamla gubbar liksom, göra så här, obscena gester åt henne, vissla efter henne och sånt. Och så när jag är med så gör de det inte alls. Och det är också så här konstig grej, för att då visar man någonstans att hon är min ägodel. Det blir ju så. Det är så de ser det. Nej, men så det var väl därför jag, alltså, just de här samtalen med Linnea. Linnea betyder ju väldigt mycket för mig, liksom, både i livet och som författare. Hon har ju liksom stabiliserat mig, om man ska säga. Hon ger mig ett självförtroende som är väldigt viktigt. Och hon kan ibland känna, för det är väldigt, väldigt stor skillnad på hur man blir behandlad som när man är författare. För folk tycker att det är ganska så här, inom citattecken, att det finns något liksom mytiskt eller mystiskt med det.
Exotiskt.
Ja, men, ja, exotiskt. Eller så här, lite, man blir ganska lätt the center of attention i samtal och sånt. Och det kan hon ha känt ibland har varit lite jobbigt. Och det är en väldigt stor skillnad från när jag jobbade på Expressen, när jag fick sitta och försvara publiceringar för Expressens räkning runt ett middagsbord. Från nu när folk ställer jättevänliga frågor och alla vill prata om min bok och säga att de har läst den. Och så här, hon hamnar lite utanför det där. Och att hon har känt ibland att hon blir betraktad som någon sorts liksom, kuttersmycke som glider med mig på en räkmacka. Om vi tar till nästa år så ska vi åka 3 månader till Sydamerika.
Till Chile eller?
Till Chile, för jag ska skriva en ny bok. Och sen ska jag åka på en 11 dagar lång turné i Tyskland med Eldslandet faktiskt. Och sen ska jag och Linnea dra iväg till någonstans i USA, vi bestämt oss för att bo i 2 månader. Och det är ju jättesvårt för henne då att alltså, behålla ett jobb. Så hon gör ju en väldigt stor uppoffring för min skull. Alltså hon åker ju med mig och sånt. Och då tycker jag att det är självklart liksom att jag får visa henne att jag uppskattar henne. Inte bara så här, åh du är så snäll som följer med mig. Utan då får jag även visa handfast att så här, ja, men då får hon en lön av mig som min redaktör. För hon är den första som läser mina böcker. Och tycker inte hon om det jag läser, eller det jag skriver, då blir jag först och främst väldigt ledsen liksom. Och sen så skriver jag om. Så hon har en enormt stort inflytande på det. Och sen liksom att man, att jag betalar liksom pension, sjukförsäkring och sånt, för att hon ger upp en så otroligt stor del av sitt liv för att jag ska få göra det jag drömmer om. Och det är nog en typisk kvinnofälla, apropå det vi pratade om innan också. För jag, helt ärligt vet inte jag om jag skulle göra det för henne. För att, inte för att jag inte älskar henne, utan för att jag kanske är uppfostrad på ett annat sätt där, eller så, jag vet inte. Men så det är väldigt viktigt för mig att hon liksom förstår hur mycket hon betyder för mig i liksom, som människa och som författare. Min nya bok är ju skriven till henne. Det står ju liksom på första sidan till Linnea. Så att ja, shit, nu är jag lite rörd nästan när jag pratar om det.
Ja, men det är bra, Pascal. Det är bra. Det är ju en väldigt klassisk grej att det kan vara tvärtom. Att man det är någon som gör en sån här enorm karriär och sen så lämnas i de flesta kväll kvinnorna då hemma och bara ta hand om familjelivet. Och sen rätt vad det är, 10 år senare, så efter några strippklubbar så råkar det ta slut. Och då står hon där helt ensam och har ingenting.
Ja, men verkligen.
Så det är superbra att du, framförallt med pension också, kanske inte jobbar, men sen rätt vad det är så tar det slut och ingen pension alls överhuvudtaget.
Ja, men verkligen. Nej, men så det är, nej, hon är extremt viktig för mig, verkligen.
Om vi skulle hoppa in i själva skrivarprocessen. För alla som lyssnar på det här som undrar då. Vi har 2 delar. En del som undrar hur det går till. Och sen har vi en annan del som känner så här: jag ska någon gång kanske skriva en bok. Och då undrar jag hur man ska göra.
Jag får ju väldigt
observera att jag säger inte att det är någon del som inte är intresserad av det här. Det finns bara 2 delar. Ja, och båda är jävligt intresserade. Dels så blir jag en författare eller bara veta hur funkar det här behind the scenes på de här Hollywoodböckerna som du bara sprutar ut.
Gud Alex, nu generar du mig igen. Nej, men så här, jag märker att jag får väldigt mycket frågor om hur processen funkar. Så det första jag säger till alla är att innan du börjar skriva på själva boken så måste du veta vad du ska skriva om. Och i mitt fall så går det till så att jag får en idé till en bok. Den får jag ofta under sommaren. Och sen går jag och tänker på den här idén i någon månad. Tänker hur jag ska lägga upp till en bra historia. Om det är en tillräckligt bra idé för att bygga en hel bok på till exempel. Som det här med Colonia Dignidad eller med incelrörelsen. Jag gör mycket research, men ganska fritt liksom. Och sen så sätter jag mig ner och börjar skriva upp varenda. Jag sammanfattar varenda kapitel som ska komma i boken med 3-4 rader. Så här. Vinkel 1, varför ska det hända? Vinkel 2, vad är det som ska hända? Var ska den här scenen utspela sig? Bla bla. Så om jag då har 60 kapitel i en bok.
Hur många?
60. Alltså om jag skriver väldigt korta kapitel. Så det låter mer än vad det är. Men mina böcker är ganska tjocka. Jag tror det är 500 sidor jag brukar snitta.
Fan, biblar.
Ja, faktiskt. Så sammanfattar jag varje kapitel. Staplar upp dem så att jag har hela boken färdig som en blueprint för boken så jag kan se den röda tråden liksom.
Kan du dra bara typ 3 kapitel hur du hade gjort det ungefär, eller bara antingen nu att du hittar på en story eller så här, kapitel 27 det här, kapitel 28 det här, kapitel 29 det här
typ. Ja, men om jag tar till exempel öppningsscenen till min nästa bok, att en ung, eller jag kan ta insatsrörelsen, det är att en ung kvinna blir mördad. Då vill jag kanske inte berätta för läsaren i nästa kapitel varför hon blir mördad, utan det måste jag spara till när jag är 3/4 in i boken. Men att sitta och hålla reda på det medan jag sen sitter och skriver boken är jättesvårt. Därför måste jag ha den här ritningen klar så att jag ser, här ska läsaren få reda på det. Inte tidigare, för då tröttnar ju läsaren om den får reda på allting hela tiden. Men det viktiga är också att förstå så här, orsak och verkan i en historia. Att så här, här råkar den här personen ut för det här. Det måste jag ju spegla sen. Jag måste återkomma till det i slutet. Och att då sitta och hålla reda på allt sånt och bara skriva fritt utan en plan är i stort sett omöjligt. Det finns några få genier som kanske lyckas med det. Men jag skulle aldrig göra det, utan jag måste ha en väldigt tydlig plan. Jag måste veta hur boken börjar, mitten och hur den slutar. Och sen måste jag veta allt däremellan också, för det är ganska komplicerade historier. Som när vi snackar om Eldstrand, det är 3 olika historier jag väver ihop till en. Så då måste man ha en ritning, en blueprint liksom för hela berättelsens DNA, eller vad man ska säga.
Börjar du på 1 kapitel 1 då?
Mm. Jag skriver boken liksom
och sen från början till slut. Hoppar du hela tiden? För att du, eller skriver du kapitel 1, kapitel 2, kapitel 3, kapitel 4, kapitel 5, kapitel 6?
Ja, och det gör ju för att jag inte vill bara skriva om en karaktär hela tiden. Utan om jag har 5 olika karaktärer så vill jag kunna varva medan jag skriver också. Så att jag inte ska bli uttråkad av en karaktär.
Men jag tänkte när du lägger upp det här skelettet.
Jaha, då skriver jag liksom kapitel 1, kapitel 2, kapitel 3, kapitel 4. Och sen så att jag vet vad som ska hända i varje kapitel innan jag börjar skriva. För det svåraste man kan göra är att dels sitta och tänka så här, åh, vad ska nu hända i min berättelse? Samtidigt som dessutom ska få ner det på ett intressant sätt på ett papper liksom.
Men när du skriver då och kommer på någonting, du kommer kanske på så här, när du är på kapitel 5, ett jävligt bra alternativ slut på allt.
Ja, men då kan jag skriva om, men då måste jag gå in i blueprinten och se så här, funkar det här? För att,
ja, men i blueprinten är ritningen.
Ja.
Och nu pratar jag bara om ritningen.
Mm. Aha, okay.
Bara om ritningen. Så om du kommer på när du håller på med blueprinten, så här på typ kapitel 5, hur den ska sluta, skriver du då det kapitel 60? Den här,
nej, då skriver jag upp det på ett litet.
För det som är, det jag kan se som svårast, det är att sätta blueprinten. Ja. Alltså sätta den här storyn och hur det ska vara. Sen så är det ju självklart sjukt svårt att skriva varje grej. Men på något sätt är det är där jag skulle säga säkert den största procenten faller.
Ja.
De kan inte sätta den här blueprinten.
Ja, och sen börjar de skriva innan de har blueprinten klar. Och sen mitt i boken så glömmer de bort. Så sitter de och tänker så här, vad ska hända nu? Det är där du aldrig får hamna, att du sitter och tänker, vad ska hända nu när du väl faktiskt sitter och skriver? Och blueprinten tar ju för mig mycket längre tid att skapa än att sitta och skriva ner allting. Blueprinten kan ta 3-4 månader. Och sen tar själva skrivarbetet, de här 500 sidorna, de tar 2 månader.
Åh fan.
Så att det är ju...
Och då är det bara 4-5 rader på varje kapitel.
Ja. Och sen på morgonen när jag sätter mig då och skriver på själva boken, inte blueprinten, då kollar jag igenom så här, vad ska hända i det här kapitlet. Och då kan jag ju skriva till lite så här, detaljer och sånt. Mer detaljrikt.
Coolt.
Och det man också, när man skriver roman i alla fall, ska man alltid tänka i scener. Det är så, alltså, även om man inte har läst så mycket böcker, som alltid sett filmer. Då ser man ju så här, ja, men tänk i scener. Istället för så här, bara kapitel. Utan jag tänker i scener, bilder liksom. Hur ser det ut när... Ja, men som, jag ringde ju dig faktiskt till min senaste roman, till Råttkungen, när jag hade en dykscen. Jag visste ju att du är...
Röjdykare.
Och då hade jag ju Nicolas Paredes faktiskt, som skulle hoppa ner i vatten och fridyka för att rädda en person. Och då ringer jag ju frågar dig, hur funkar det här? Och sen satte jag ner dig i blueprinten. Det du har sagt också. För det har ju svårt att komma ihåg sen när jag väl ska sitta och skriva det. Liksom.
Ja, jag förstår.
Så det är liksom, det är 4 månaders ritningar först. Det är som att bygga ett hus. Det är liksom, du måste ju veta vad du ska bygga om det inte ska se, liksom bli lutande tornet i Pisa. Nu vet jag inte om det skulle varit lutande från början, men jag antar att det
är svårt att bygga.
Det är svårt att bygga. Ja, men det är väl. Men så det är väl det som är mitt största tips, att skriva, gör en blueprint, en stor ritning innan.
Nu blir jag sugen på att skriva en roman.
Är det så? Ja, men vad kul att kunna inspirera Alex.
Ja, framgångsdöden.
Framgångsdödaren. Känd
framgångsdödaren. Åker runt och mördar folk bara. Ja, de mest framgångsrika personerna.
Ja,
och dödar.
Ja, du ser.
Hur kommer du på namnen? Patrioterna, Eldslandet.
Alltså, jag har kommit på alla mina namn, mina titlar själva, men jag är väldigt dålig på att komma på titlar. Jag tycker det är jättesvårt. Råttkungen som min nästa är väl den titel jag är mest osäker på. Kanske. Men jag bryr mig inte så mycket om vad böckerna heter eller hur de ser ut.
Det kanske inte spelar roll.
Ja, men det gör det för många författare, och det gör ju det när man ska sälja böcker sen. Folk
heter den på engelska Rat King.
Nej, det heter den faktiskt inte. Den har en internationell titel som de håller på att jobba på nu. För sen, nu har den sålts redan till 4-5 länder, tror jag. Råttkungen. Men de säljs liksom på bokmässorna. Frankfurtmässan. Så ska den vara översatt till engelska. Och då ska den börja säljas in till andra länder, är det tänkt. Och då ska de ha en internationell titel. Och det ska inte bli, för vi pratar om The Rat King eller The King of Rats. Men det funkar inte riktigt, tycker mina agenter då. Mina internationella agenter. Så vi pratar, de håller på att försöka sätta en titel där. Men det är inte jag så inblandad i. Det finns ju väldigt mycket delar av min så här, utlandsförsäljning och sånt som jag inte alls är inblandad i.
Ja, men jätteintressant. Det är superintressant. Vad har du för mer för författartips? Vad är det för andra strukturer? Du har byggt din blueprint. Du har bara skriva på varje sida. Hur länge jobbar du? Hur gör du det? För att det är svårt att vara effektiv.
Där försöker jag utveckla mig själv. Att kunna skriva koncentrerat längre. Just nu, som det är nu, skriver jag 4 timmar om dagen max.
Men då är det inte 4 timmar i rad.
Jo, det är 4 timmar. Jag går upp, alltså när jag är i Chile och skriver på själva boken, då går jag upp vid 8. Och sen skriver jag fram, det blir längre. Det blir till 1 skriver jag. Då sitter jag och skriver på själva boken så länge.
Och hur mycket pauser tar du emellan?
1-2 pauser för att gå ut och hälsa på hundarna typ, eller sola lite. Men alltså, då tar jag pauser i 10 minuter, inte mer än så.
Men då är det en jäkla bra koncentrationsförmåga då. Alltså att du kan sitta så länge. Du kan sitta 2 timmar och bara vara inne i det och bara skriva.
Ja, men absolut. Men jag blir ju väldigt uppslukad av det. Jag tycker det är väldigt roligt att skriva. Och det tycker jag är väldigt skönt också. För jag vet ju många författare som inte tycker att det är så roligt att skriva efter ett tag. Men jag mår ju som bäst när jag sitter framför datorn och skriver liksom. Det gör ju mig lycklig. Och jag får ett flow eller tunnelseende när jag skriver, som är väldigt häftigt att få. För att jag får inte det av så många andra saker i livet. Det är väldigt få saker som gör mig så koncentrerad och lycklig som att skriva. Samtidigt som jag kanske har väldigt press liksom. Men sen om man skriver en roman till exempel, det viktigaste för karaktärer skulle jag säga är att de utvecklas under berättelsens gång. Det är som till exempel Framgångspodden, tror jag är en succé för att människor, läsare, tittare älskar att se människor som utvecklas, som tar steg i sina liv. Och det är samma sak med karaktärer i böcker eller filmer, att de måste lära sig någonting under berättelsens gång. Och det är det enda jag liksom läste på riktigt innan jag skrev min debutroman Patrioterna, att hur skriver du en Hollywood-hit? Och då läste jag en manusdoktor liksom, som det kallas, som hävdar då bestämt att så här, det som verkligen skiljer en bra film från en dålig film, en succé från icke-succé, det är huvudkaraktär eller karaktärens utveckling i boken eller filmen.
Så att de utvecklas som personer.
De utvecklas som person, så här, varje karaktär, om vi ska gå ner på väl så här, om vi säger grundnivån, så här, en berättelse DNA kan man säga. Varje karaktär, precis som vi människor, har något som heter ett core wound, alltså ditt djupaste sår i livet. En berättelse handlar om hur huvudkaraktären försöker hela det här såret. Läka det här såret. Man kan se det som en boxningsmatch där huvudkaraktären är en boxare. Han får massa smällar av onda karaktärer, och sen kommer de snälla karaktärerna och hjälper honom eller henne att resa sig upp. Och sen handlar boken om, står han eller hon upp i slutet eller faller den? Vi kan ta, har du sett Star Wars? Stjärnornas krig.
Det sjuka är att jag har inte sett den. Alltså jag är en av få som inte kollar på Star Wars. Men det är nog bara för att jag kom in i den lite sent. Det var så, alla var såna jävla fans av den.
Så du vill
och då
inte...
så hade du så många filmer gått. Så det blev så, jag pallar inte börja och kolla på. Men jag har sett alla Sagan om ringen i alla fall.
Ja, men de kan ju inte lika bra. De kan inte förklara kanske. Men Star Wars, jag hoppas att många...
Jag tror att du kan förklara det, för de flesta fattar nog det.
Jag hoppas jag. Att de har sett den i alla fall. För att det är, alltså, där kan man verkligen se en historias DNA på det här med core wound som jag förklarade. Under 3 olika tillfällen så kommer huvudkaraktären, som är Luke Skywalker, att få möjligheten att läka sitt core wound. Luke Skywalker växer upp på en planet som, jag tror den heter Tatooine eller något sånt. Nej, jag kommer inte ihåg vad den heter, men han växer upp på en planet och är maktlös. Det är hans core wound. Sen så får han möjligheten att för första gången läka sitt core wound när han blir erbjuden att följa med och rädda en prinsessa och störta det onda imperiet. Nu kommer jag inte ihåg den här exakt i huvudet, men så Star Wars-fansen får ha överseende med det. Exakt 30 minuter in i filmen så får han det första erbjudandet om att läka sitt core wound. Exakt 60% in i filmen får han det en andra gång. Jag tror att den scen är när han är ombord på ett rymdskepp och hans mentor Obi-Wan Kenobi lär honom att slåss med ljussabel. Men istället för att titta på motståndaren så ska han känna motståndaren, så han får en hjälm som går ner i ögonen och han ska bara känna liksom var befinner sig min motståndare. Och de andra på rymdskeppet skrattar åt honom och Luke Skywalker säger också så här: men det här är bara skit, det här funkar inte. Men hans mentor säger så här: trust the force, lita på kraften. Sen 90% in i filmen, tror jag det är, så har han chans att hila sitt core wound igen, att verkligen lita på kraften. Han gör det inte igen. Sen 100% in i filmen, alltså slutscenen, så ska de då spränga någonting som heter dödsstjärnan i Star Wars, som är en stor rymdbas.
Luke Skywalker... Bra, nu slipper jag se filmen.
Spoiler alert nu. Vad fan, det kom väl på 70-talet den här filmen, så ni får ursäkta mig. Han kör ett litet rymdskepp då, och han har två skott kvar. Först skjuter han ett skott med hjälp av en dators hjälp. Då har han en dator som han siktar via. Han boomar det skottet. Och det är någon tidsräknare, och han har bara några sekunder på sig att skjuta. Och då hör han sin mentors röst i bakgrunden, trust the force. Då stänger han av datorn, blundar och skjuter, träffar helt rätt och dödsstjärnan sprängs. Och där visar han först att han litar på kraften. Och det är det Star Wars handlar om. Och det är därför människor tycker om att se hans utveckling. För han gjorde inte det. Tre gånger hade han chansen att göra det. Den fjärde gjorde han det och då lyckades han.
Wow. Det är bara ett syn att kolla på Star Wars.
Är det så? Ja, men det, alltså, och det låter ju, jag är ganska dåligt på att förklara. Nej, för det är väldigt svårt. Jag känner det väldigt instinktivt. Men jag har väldigt svårt att sätta ord på det. Liksom.
Nej, men jag förstår. Så att det där är en sak som de flesta har med.
Alltså Titanic till exempel. Där skulle man kunna tro att så här, den har två huvudkaraktärer, den filmen. Jack som är Leo DiCaprio och Rose som är Kate Winslet. Men den som är huvudkaraktär är alltid den som förändras mest. Leonardo DiCaprio är en väldigt stark influens för Rose, men han är en bikaraktär, för det är han som försöker få henne att förändras. Har du sett Titanic?
Ja, absolut.
Ja. Och där är ju, ja, men där är hon ju, hon vill ju, hennes core wound är väl att hon vill leva, alltså hon vill inte leva enligt samhällets normer. Hon längtar bort, men hon är förlovad med en man som lovar henne och hennes mamma rikedom liksom.
Ja.
Och Leonardo DiCaprio försöker hela tiden påverka och säga att du ska vara den du är, du ska skita i allt annat. Och hon lyckas ju läka sitt core wound, för hon väljer ju Leonardo DiCaprio i slutet. Eller Jack då. Och sen dör han ju tyvärr, men spoiler alert igen. Men jag hoppas att alla sett Titanic.
Alla sett
Titanic. Men det handlar om alltså, karaktärsförändring. Jag tror att när man väl börjar se det mönstret i filmer så går det inte att sluta. Att, huvudkaraktärens förändring.
Mm. Och det här har du i alla dina böcker?
Jag försöker, men alltså, det är så extremt svårt. Det går ju att kunna det på en blueprint-nivå. Men att sen få till det på det sättet... Jag försöker få med det, men jag vet inte om jag lyckas alltså, på det sättet. För det är bland det svåraste man kan göra.
Vad heter det för något? Core?
Core wound.
Core wound.
Ja, alltså ditt sår, ditt stora sår, ditt stora trauma i livet. Liksom.
Kan man ha en sån, eller kan man ha flera? Eller?
Som karaktär kan man nog ha, alltså man ska väl ha ett tydligt som karaktär.
Men har du ett? Har du identifierat ditt eget?
Mitt eget core wound är nog... Jag vet inte, känslan av utanförskap ska jag säga är väldigt starkt core wound för mig. Att jag ser saker utifrån. Jag har aldrig känt mig liksom riktigt hemma i något sammanhang. Så det är nog mitt core wound om jag ska vara en karaktär. Vilket är ditt?
Nej, men nu kan man bara inte slänga över frågan så här, Pascal. Nu kan man inte säga en sån
nej, men jag vet inte. Alltså, jo, men jag tror alltså så här, jag
berätta om utanförskap.
Ja, men så här, jag tror
berätta
att...
i de lägena, vad är det du känner?
Men jag tror att jag växte upp i Lappis då, Lappersberget. Men när jag var 6 år så flyttade jag till Gärdet, Östermalm. Och gick i Östermalmsskolan och Gärdeskolan. Och jag och mina syskon var väl i stort sett de enda som hade liksom utländsk bakgrund Och min pappa sa väldigt tidigt till oss så här, tänk på att ni måste prestera så otroligt mycket bättre så att inte folk ska kunna säga att utlänningar är så här och så här, eller chilener är så här eller så här. Och det har väl burit med mig någonstans hela livet. Alltså de som gick i skolan med var ju väldigt rika. Vi var ju inte rika liksom. Det var aldrig så att jag var mobbad eller på något sätt så, men jag kände mig alltid utanför liksom. De hade mycket alltså större lägenheter, palatslägenheter hade de liksom, alltid städat hemma. Vi hade alltid stökigt och jag tror att jag och mina småsyskon verkligen har med oss den känslan av att så här, pappas ord, så här, ni måste prestera bättre än alla andra för att bli accepterade. Och sen vet jag inte om det var sant eller falskt, men det var ändå någonting som jag hade som liksom en röst i bakhuvudet hela tiden.
Men kan du fortfarande känna dig utanför och ensam?
Kan jag känna mig utanför och ensam? Alltså jag betraktar ju allting utifrån. Jag hatar ju att vara i centrum. Jag tycker om att sitta och prata med Linnea om saker som hänt i efterhand. Så jag har fortfarande en blick som är utifrån, vilket jag tror är väldigt bra som författare, som journalist. Men nej, jag känner mig inte ensam på samma sätt. Men det har nog också med ålder att göra, att man hittar sin plats i världen liksom. Jag har hittat någonting som nog definierar mig. Jag är författare. Och då kan jag bygga en sorts identitet utifrån det. Men innan man har det riktigt i livet, så tror jag att det är svårt att finna trygghet i sig själv. Tror jag. Får jag bolla tillbaka frågan nu då?
Ja.
Vad har du för kommun?
Det skulle... Alltså jag skulle haft en sak, men det har jag nog inte längre. Inte i alla fall lika mycket, men förut hade jag ett ganska tydligt. Och det var att jag ville bevisa mig själv. Mm. Jag ville bevisa för andra att jag kan. Mm. Det var
du
känner
att du inte dög, kanske? För det är också ett klassiskt korvund.
Jag tror att jag var rädd att misslyckas nog mer. Mm. Och sen också visa att jag är duktig. Mm. Det var nog det som har drivit mig ganska mycket.
Att jag hade vi ju i stort sett samma korvund. För jag var också tvungen att visa att jag var duktig. Eller duktigare.
Ja.
Det var intressant.
Ja. Så det har varit en stor drivkraft. När jag jobbade som säljare så ville jag... Pengarna var inte viktiga för mig någonting. Men att vinna månaden säljare, att jag fick resa mig upp framför andra och få ett diplom. Mm. Det var så här jätteviktigt för mig att få den här bekräftelsen.
Mm. Spelar det lika stor roll fortfarande att få bekräftelsen?
Nej, inte nu.
Mm.
Nu är det inte... Nu är inte alls det som... Nu har liksom hela den grejen försvunnit. Mm. Nu kan det vara väldigt många lägen där jag skulle få möjligheten att få det. Men jag tackar nej innan. För att det där ligger inte i mina liksom mål. Eller mina värderingar just nu. Att jag ska fokusera på att få bekräftelse. Mm. Det är inte, sen så sitter jag självklart och driver framgångspodden. Och sitter och intervjuar en massa personer. Och exponeras för miljontals människor på månadsbasis. Mm. Så att... men det är inte så som det känns när man sitter och spelar in, och det är inte därför som det är det heller.
Nej.
Men det kan vara allt ifrån ja,
men så du har läkt ditt core wound, kan man säga.
Ja, men det
det har du faktiskt.
Det har jag säkert. Det har jag verkligen gjort, och framförallt genom att man kan välja saker på det läget man är inne i just nu. Men jag tror mycket att det handlar om kanske att jag inte hade någon pappa när jag var liten. Mm. Ja. Att jag saknade det. Mm. Inte haft den bästa relationen med min mamma heller.
Mm.
Att det har varit upp och ner.
Men sökte du hennes bekräftelse, eller var andras bekräftelse än hennes? Eftersom hon var ensamstående med det liksom.
Ja. Det är en bra fråga. Jag tror jag nog alltid har sökt hennes bekräftelse, men genom att vi kanske inte haft den bästa relationen, så har det varit... Nej, men jag var ju på fosterfamilj när jag var 15.
Mm.
Så var det ju nog mer sen att jag ville nog visa alla runt omkring mig, mest nog vänner och sånt också, att jag har lyckats, att jag kan. Därför blev det tidigt i min karriär så la jag mycket pengar på ytliga grejer.
Mm.
Ja, men direkt när jag fick pengar så köpte jag en Porsche och köpte en Rolex-klocka och sådana grejer. Nu har jag ingenting sånt.
Mm.
Men det var viktigt för mig att visa att jag är duktig. Och kolla här, jag skulle inte kunna ha de här fina skorna om det inte var så att jag hade lyckats.
Nej, och det är en väldigt tydlig markör på mig. Ja, att man har lyckats.
Ja, så att det var nog att man hamnade där. Och sen så vill man ha den här bekräftelsen. Mm. Och som sagt, pengarna var inte viktigt. Det viktiga var att få dem, det var liksom det jag kämpade för. Årets säljare, månadens säljare, det här, här. De kunde ta fram vilket pris som helst. De får en kexchoklad, fast jag inte ens åt kexchoklad. De hade mycket vintävlingar. Mm. Får en flaska vin, jag drack inte ens vin. Den som gör det här, och då skulle jag kunna liksom göra vad som helst för att få den här lilla klappen i ryggen som säger att någon säger så att fan du är duktig. Mm. Det var jäkla stor drivkraft. Så det har ju varit en core wound garanterat. Mm. Men den är ju inte just nu så är inte den på det sättet i alla fall. Sen så vill väl alla ha bekräftelse, alla vill veta att man är duktig på allt. Ja, sånt. Det är bara att förut har nog varit det kanske min absolut primära
drivkraft.
Ja. Ja, det är därför jag går upp varje dag, för att någon ska klappa mig på ryggen och säga att fan du är duktig.
Nu när du säger, alltså jag har nog fortfarande den, alltså det core woundet att jag drivs väldigt mycket av att folk ska tycka om, alltså mina böcker, och att folk ska tycka att jag duger. Det gör, alltså det gör jag nog fortfarande oavsett, så det är kul för det att du har kommit längre där. Men jag är fortfarande extremt bekräftelsetörstande på det sättet, tror jag. Jag skulle tycka det var extremt jobbigt om någon sa att den inte gillade min bok, att det var en skitbok liksom.
Ja, men såna grejer kan jag också vara. Självklart kan det vara så också. Men förut har det varit allt. Nu kan det verkligen vara så att om jag fick välja hur mina dagar skulle se ut nu, så skulle jag gärna vilja yoga, hänga med Ida och Elvis på morgonen. Och sen kanske käka lunch med Ida. Mm. Och sen skulle jag jobba några timmar på eftermiddagen. Och det här skulle kunna vara någonstans där det inte är några människor. Mm. Alltså det skulle kunna vara på någon öde ö någonstans. Det skulle kunna vara helt borta från allting. Mm. Och jag skulle tycka det är helt fantastiskt. Och jag skulle kunna lägga mycket, lägga väldigt mycket tid på bara att meditera eller andas. Eller köra yoga eller sitta under och fundera. Alltså mycket så här, det här lugnet, det är någonting som jag skulle söka. Det är ju inte att gå på mingelfester eller springa runt på olika premiärer eller att gå på röda mattan. Alltså sånt, jag säger så gott som nej till allt sånt. Alla inbjudningar får jag, går inte på någon. Och det är just för att det är inte...
Du inte vill ge den energi där kanske?
Nej, jag har inte gjort det så mycket, men jag har varit inne i det aspekt att jag sökte så himla mycket, och nu vill jag vill ju fokusera på att verkligen göra gott för världen och testa hur mycket jag kan göra. Sen så kan det bli att jag inte gör mer gott än vad jag redan gjort. Podden har ju förändrat mycket, och framförallt så har den kanske förändrat personer som har förändrat ännu mer än vad jag har gjort. Jag tänker, folk kanske har vågat starta ett bolag eller vad de nu än har gjort. Så att jag har ju sett att en av mina styrkor är att vara en röst som hjälper andra röster att komma fram till andra röster som kan fint. Förändra. Mm. Så där har jag insett att där är jag jävligt stark. Mm. Och har gjort det väldigt, väldigt bra.
Men jag tänkte på en sak du sa, att så här, pengar inte är en drivkraft. Och det är inte för mig heller. Däremot är pengar viktigt för mig på ett sätt, för att det köper så mycket frihet. Att jag kan lägga upp mina dagar som jag vill, till exempel. Att jag inte behöver ta in, alltså jag behöver inte skriva någon annans åsikter för att ta in en lön. Alltså, som när jag jobbade i Expressen, så är man ju, jag hade en fri roll, men jag var inte fri för allt. Jag fick en lön någonstans ifrån. Men att, vilket jag alltså ändå gör nu, alltså jag är inte... Jag har inte in jättemycket pengar, men jag, så här, att kunna styra själv över sina inkomster och ändå ha så pass mycket pengar att man kan åka iväg till Chile i 3 månader och sånt, det gör mig faktiskt lycklig.
Det är svinviktigt.
Så pengar köper en ju frihet.
Pengar köper en frihet. Om man kollar på vad miljardärer får för möjlighet, är att de kan styra över sin egen tid. Mm. Ja. Det är liksom den primära. Och det har varit ännu svårare förr än nu. För att förut var det verkligen att du hade ett 9-5 jobb. Mm. När du fick ett fast jobb, då måste du hålla kvar med det. För då har du möjlighet att ta banklån och skaffa ett liv.
Ja.
Säger du upp det från den där lönen på 25 000, på 20 000, på 35 000 i månaden, så har du inte möjlighet. Då måste du gå och söka massa jobb, du får en provanställning och när som helst kan du bli sparkad. Mm. Så det är så här, men så är det ju inte nu för tiden. Nu kan man ju använda olika tjänster. Det går ju, men det kan vara att man bara tar frilansfinans och sen så jobbar man måndag, onsdag, lördag.
Ja, men verkligen.
Eller att man börjar, för man frågar istället, du, behöver jag vara anställd? Kan inte jag vara konsult istället? Och sen så jobbar man aset av sig Och sen är man ledig. Så att nu, men så var det ju inte förr i tiden när våra föräldrar jobbade. Nej. Det fanns ju inte ens dem. Det fanns ju på 90-talet som fanns till och med starta eget bidrag. Mm. För att det var något, nästan något fult. Att okej, du är arbetslös. Men testa, och vad är du bra på? Mm. Vad vill du göra för något? Ja, men vi har ett bidrag här på 19 000 som du får. Starta eget. Du kommer totalt, alltså det var nästan så här, du kommer misslyckas, men du kanske lär dig någonting på köpet. Sen, sen är du bidragstagare. Mm. Alltså det var så här... Så nu är vi inne i en häftig värld där man kan få samma förmån som miljardärerna har, men man kan göra det med något man brinner för och fakturera själv, och man behöver inte ens starta eget bolag.
Verkligen, verkligen.
Så att det är, och där är pengar viktigt. Alltså att,
ja, det, alltså allt handlar om vad man köper för pengar. Köper man sig själv frihet, alltså, och frihet är min största drivkraft. Jag får ofta frågan typ så här: vad vill du jobba med när du var liten? Vill du alltid bli fattare? Det vet jag inte, men jag har alltid velat ha frihet, att ingen ska se åt mig vad jag ska göra, eller att jag ska kunna ligga hemma en måndag och käka kebab på dagen, om jag nu skulle vilja göra det, utan att någon arbetsgivare skulle säga varför är du inte på jobbet idag.
Ja, men exakt. Och det där blir ju viktigare mer och mer. Mm. Alltså att man verkligen gör de sakerna man trivs med och kan styra över sin egen tid. Och, ja, det går ju framåt hela tiden på de punkterna, och folk sitter och jobbar överallt, och ser man ju på alla kontor som startar upp också. Mm. Det är ju så här, man kan ju ha en kontorsplats överallt och sen så har man inte det. Sätter man sig på en hotell med sin laptop, och man kan göra det på olika sätt.
Ja, alltså, ja, det är nya tider, härliga tider på många sätt.
Det är ju verkligen det. Det är extremt spännande. Och det häftiga är att alla kan få den här häftiga förmånen med att man kan styra över sin egen tid, som bara för något decennium sedan inte ens fanns möjlighet att få. Mm. Men nu så kan man verkligen göra det. Man kan jobba med något man tycker är bra. Men sen är det så här, ingenting kommer gratis. Man måste kämpa i allting. Det är bara att nu finns ju möjligheterna på olika sätt.
Mm, verkligen.
Det är ju inte bara industri man går till och stämplar in klockan 9 och går hem klockan 5. Och det är det man... Då går det ju allt mycket mer kreativt.
Och sen drömmer väl människor om just friheten. På ett så här... känns som alla vill styra över sin egen tid nu. Och att man inser att... för det är ett värde i livet också. Att inte vara slav under någon annan. Liksom. Att inte... att kunna, att styra sig själv i sitt liv, det är ju det viktigaste människan liksom kan göra, tror jag.
Mm. Och du har haft olika tydliga mål genom livet. Kan du berätta om några av de målen och vad har du för mål framöver?
Ja, men då när jag kom till Trelleborgs Allehanda 2010, då var väl då, efter 2 veckor så drömde jag redan om att så här, ja, men innan jag är 25 så ska jag komma till en kvällstidning. Och det gjorde jag väl. Jag kom väl till Expressen när jag var 25 år och 2 veckor kanske. Och sen när jag hade varit på Expressen i 3 veckor så började jag drömma om att jag ska skriva en bok innan jag är 30. Och det gjorde jag ju. Jag var ju 29 när jag skrev Patrioterna. Så jag drömmer ofta väldigt högt och kanske ibland orealistiskt. Men jag tänker att så här, når jag bara halva vägen dit så har jag vunnit ganska mycket på det. Och att jag har på ett sätt har jag ganska bra självförtroende, samtidigt som jag har respekt för hur mycket, alltså att det krävs väldigt mycket. Det är som när jag satt innan jag gick till Expressen på morgnarna, gick upp liksom vid 6 och satte mig och skrev ensam om vad som helst i 2 timmar, och sen åkte jag till Expressen just för att utveckla mitt skrivande, för jag hade ingen journalistisk utbildning, så jag var tvungen att skaffa mig min egen väldigt snabbt. Jag läste på om publicistik, varför publicerar tidningar vissa saker och inte andra, allt sånt. Och nu till exempel, nu, jag skriver ju en bok 3 månader om året, eller 2,5, och då sitter jag faktiskt och skriver en bok. Men varje dag ändå går jag upp vid 8 och sätter mig och skriver till 1, och då sitter jag och skriver om vad som helst. Det kan vara en Instagram-text som jag lägger extra mycket tid på, eller det kan vara idéer till framtida historier. Det kan vara som jag sitter nu med en kompis och skriver ett tv-manus. Alltså allt man gör utvecklar en ju. Man måste förstå också att man, så här, man måste träna. Man är som en idrottsman. Om man verkligen ska bli bra på någonting så krävs det så otroligt mycket jobb. Och det är frustrerande ibland, för att det är så här, jag känner ju att så här, ja, men jag kommer aldrig kunna skriva lika bra som vissa andra, men jag kommer aldrig ens vara i närheten av det om jag inte lägger ner tiotusentals timmar på det. Och det är övermäktigt ibland. Sen tror jag också, alltså så här, att alltid vilja ha mer är en bra drivkraft som yrkesmänniska, om man, för det man jobbar med. Men man kan nog bli en ganska odräglig privatperson då, svår att leva med, om man hela tiden liksom längtar efter mer. Så det gäller att hitta en balans där. Se vilken sorts människa man vill vara liksom. Jag kanske, om jag, även om jag blir inbjuden till Spanien i 3 dagar och jag vet att det skulle gynna min bokförsäljning där, så kanske jag inte ska göra det för att jag vill hänga med Linnea i 3 dagar istället. Så det, man får ju balansera det liksom.
Now it's time for Tre sista frågor.
Nu kommer jag in på de 3 sista frågorna. Och den första tänkte jag, här är det många som har önskat att jag ska ställa den här frågan som en standardfråga. Så då har jag tänkt att ta in den. Och det är så att om du skulle förlora allting som du har idag, allt du har byggt upp, och sen ska du komma tillbaka, vad hade du gjort då?
Exakt samma sak som jag gjorde. Alltså, bara, det hade bara varit att köta ner sig igen och börja om, tror jag.
Vad hade du gjort då? Vi säger, förutsätter att du förlorar dina kontakter också.
Jag skulle börja med att skicka en krönika till alla landets tidningar. Och liksom skriva den så bra som möjligt. Och sen ta första bästa tillfälle att visa upp vad jag kan. Och kanske inte, för jag tror att väldigt många människor... bra chefer tror jag kan se potential i människor. Även om jag inte kom till Trelleborgs Allehanda som någon så här sorts, var en bra journalist, så såg Rickard Frank då, chefredaktören, att jag nog hade potential att bli det. Och framförallt att jag hade viljan att bli det. Och jag tror att man alltid ska visa det. Säga saker man tycker är bra på företaget, utveckla saker, visa sina chefer att man tänker på företaget även när man inte är där. För jag tror att chefer uppskattar sånt. Mina föräldrar är egenföretagare, så jag vet att man gillar när ens anställda liksom investerar tankekraft i företaget. Att visa att det betyder någonting för dem. Inte bara lönechecken man får, utan även att det ska gå bra för företaget. Så att ha mycket idéer, det har jag alltid haft. Och jag har aldrig varit rädd för att skicka mail till den högsta chefen på tidningen. För att jag vet att dels att det är oftast han eller hon som bestämmer. Och det är bra att den personen har mitt namn liksom i tanken då.
Svinbra. Skitbra gjort. Helt rätt.
Tack Alex.
Ja, och till nästa fråga. Då ska du få rekommendera 3 böcker som du tycker så här, de här borde man verkligen läsa, och det är ingen av dina egna.
Nej, jag skulle aldrig rekommendera mina egna, för fan, det hade varit jobbigt.
3 böcker som du tycker så här, fan, det här är bra. This okay. is good shit.
Okej, okay, då tycker jag först och främst ska man läsa Utvandrarna av Vilhelm Moberg. Som handlar om om den svenska emigrationen till USA. För att det är alltså en otrolig historia. Det är den bästa historien som har skrivits på svenska språket, tror jag.
Tycker du man ska läsa den i faktisk bok, eller kan man lyssna på den?
Jag tycker man ska läsa den som faktisk bok, för att språket är så otroligt. Det är svårt att... Jag har i alla fall svårt att så här, följa med i ljudböcker. Jag lyssnar aldrig på ljudböcker. Så jag tycker man ska läsa den. Mm. Sen Mina drömmar stad-serien som handlar om Stockholm. Jag tror den börjar 1850 och slutar 1950. Om liksom hur det var att vara fattig och arbetare i Sverige. Vad kan det vara? 7-8 böcker i den serien. Så egentligen är jag uppe i typ 12 böcker som jag rekommenderar hittills.
Hur många timmar?
Ja, men verkligen.
Okej, och sista då?
Sista. Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren.
Bröderna Lejonhjärta?
Det är ju kanske den så här vackraste saga som har skrivits, ska jag säga. Mm. Och Astrid Lindgren är liksom min absolut största idol. Ingen har skrivit lika många bra böcker som hon. Nej. Alltså ingen i världen. Så det är mina 3 boktips.
Bröderna Lejonhjärta.
Utvandrarna. Mina drömmarstad. Ja.
Vi slänger också in dem i nyhetsbrevet här.
Jag tror du skulle säga, vi slänger också in framgångsboken.
Ja. Nej. Den behöver ni inte, behöver inte slänga in. För den har ju alla redan läst. Ja.
Den nya svenska bibeln, som den kallas.
Den nya svenska bibeln på 250 sidor.
Nej, skitbra är den faktiskt.
Ja, tack. Ja, men vi gör så här också. Vi slänger in de böckerna i nyhetsbrevet, om ni vill ha de bästa tipsen och råden från det här avsnittet med Pascal. Och där lägger vi också in dina böcker i.
Vad gulligt.
Jajamän, så de ligger med de här höjda böckerna.
Wow, ja, det är fint sällskap.
Det är jävligt fint sällskap.
Det är framgångspodden, eller framgångsboken.
Framgångsboken behöver inte lägga in.
Det gör vi ändå.
Den ligger med längst ner på en banner. Den ligger med som en reklambanner bara.
Ja, det är bra. Med länk till Libris.
En länk till Libris. Och sen känner jag, så är det en sån här, vad heter det? Man skickar, man får en klickpeng per.
Ad, vad fan heter det? Ja. Ja. Vi vet vad du menar.
Strunt samma. Okej, okay, om det är så att man vill komma i kontakt med dig.
Då kan man mejla mig. PascalEngman@gmail.com.
Och ditt namn Pascal?
P-A-S-C-A-L Engman, E-N-G-M-A-N. Och ingen punkt däremellan. Eller så kan man skriva på Instagram också.
PascalEngman@gmail.com. Och sen kan man följa dig på Instagram om man vill hänga med när du åker runt och allt du håller på med.
Ja.
Där heter du Pascal Engman också.
Pascal Engman, ett ord där också.
Mm. Det var skitkul att ha dig med.
Nu, tack för att du kom, det var jättetrevligt. Det gick snabbt där, måste jag säga.
Ja, tiden gick synsamt. Vi har suttit typ 2 timmar nu. Ja. Och det bara flög iväg.
Ja. Tack för en jättetrevlig intervju.
Ja, men stort tack själv.
Och tack för att ni lyssnade.
Fram Gang Spotting with Alexander Polaros.
Ja, många av de här historierna som jag har hört här med, när man lyssnar på Pascal, alltså det är bland de stardaste jag någonsin hört. Alltså den här incellrörelsen, jag har googlat massor på det nu efteråt, och den är ju helt jäkla sjuk alltså. Och även den här storyn med Colony Dignidad, alltså den var ju också helt jäkla brutal. Ja, väldigt intressant att ha honom med. Det är sjukt kul att träffa så mycket blandade människor, och han har ju, alltså när man är författare, man skriver ju så otroligt mycket, så att man kommer åt väldigt mycket olika stories, research och, nej, men väldigt, väldigt intressant verkligen. En riktig jäkla grinder, Pascal, grym. Nästa avsnitt, det är Tony Irving, och det blev ett så här, det blev ett tufft avsnitt. Det var djupt, det var tufft. Det var mycket saker som jag inte hade. När man sitter och ser honom på TV i juryn på Let's Dance då, så alltså det är så mycket saker som ligger bakom allting som är också så här helt sjuka. Alltså det är ett riktigt bra avsnitt, ett jättebra verkligen. Lyssna in det som kommer på onsdag. Jag säger bara wow, hur bra som helst. Ja, ni hör kanske att jag låter lite hes. Jag har varit sjuk nu. Det har varit förskola och grejer. Så jag har varit konstant sjuk i typ 2 månader. Som tur är så har jag varit i Spanien här en del i alla fall, så att jag inte smittar ner så himla många. Ja, på återhörande hoppas jag då mår bättre. Hoppas ni mår bättre om ni är sjuka. Ha det bäst. Ciao.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.